I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Äntligen Lena, nu kör vi en Q&A idag.
Questions and answers.
Som jag har längtat.
Ja, men det blir roligt. Och det här kommer ju bli högt och lågt och hit och dit.
Mm.
Vi kör alla. Vi har fått så väldigt mycket frågor.
Vi har ju fått så otroligt mycket feedback överhuvudtaget, kan vi ju säga. Alltså det är en sak som jag har tänkt så otroligt mycket på, som också har varit så kul, eller är så roligt. Det är alla människor som hör av sig. Och dels den här gruppen som beskriver att jag har nu min syn på polisen och rättsväsendet är omvänd. Jag har varit rädd för poliser och jag har dåliga erfarenheter. Och tack vare att jag lyssnar på podden så har jag fått en ny, liksom, stiftat en ny bekantskap med yrket och människorna bakom liksom, uniformen. Och det är otroligt fint. Och sen också alla de här som nu har bestämt sig för att söka polishögskolan. Som har gått och funderat och som nu, tack vare att de har hört podden, har bestämt sig. Det är ju så roligt verkligen.
Det är en vanlig respons. Och den andra är, och den känns väldigt bra i hjärtat, att folk tycker om. Vi tänkte väl inte att det här skulle bli en rolig podd. Vi
Nej, det var inte alls vår plan.
Nej, utan
jag trodde
vara
inte
ganska...
du var rolig ens.
Nej, okej, absolut.
Jag skojar.
Till skillnad från dina dad jokes som är fantastiska. Nej, men vi tänkte att den skulle vara ganska faktatung.
Mm.
Liksom djuploda lite. Och jag tror att vi har gjort det. Jag tror, för det får vi också att folk har lärt sig mycket. Men det är återkommande feedback att vi blandar allvar med humor.
Mm. Jag tror så här att, för vi var ju väldigt överens om att det inte fick bli någon flams och tramspodd. Alltså det är ju viktigt för oss att känna att vi framstår som professionella och pratar utifrån ett liksom högt etiskt och moraliskt värde på något sätt.
Mm.
Men samtidigt så är det kanske så att om man har en djup inblick och kunskap om ett ämne så kan man ju också prata om det med trygghet och tillåta sig att också faktiskt göra det ibland på ett lite lättsamt sätt så länge man håller sig liksom på, alltså man har en balans mellan allvarsamhet och lite mer lättsamma inslag.
Och om man är trygg i sin kunskap, vilket vi faktiskt är, så kan man också bjussa på sig lite självdistans.
Ja.
Vi känns bra i hjärtat.
Mm. Vi har ju fått som sagt en mängd frågor och jag tänkte så här, en som vi har fått som rör podden kanske vi ska ta först.
Mm-hmm.
Och det är nämligen frågan så här, hur många avsnitt kommer ni göra av podden?
Ja, jag fick ju det en sån här livesändning på Instagram och jag tittade på dig och sa, va? Måste man bestämma det? Jag tänker att tills folk inte vill lyssna längre och tills vi inte har något mer att säga.
Så här är det ju. Vi vill ju få spridning på podden.
Ja.
Och det är liksom en förutsättning för att vi ska bli motiverade och fortsätta. För att det här gör ju vi utanför vårt ordinarie arbete. Så att det krävs ju lite tid och så. Men samtidigt om vi märker att allt fler lyssnar och har glädje och behållning av podden, då kommer vi fortsätta, för det är ju väldigt roligt.
Vi har ju en lång lista kvar på ämnen.
Ja, herregud.
Det finns några ämnen som jag är jävligt peppad på, för jag tar dem bara.
Ja, självklart.
Som också några har liksom frågat efter.
Mm.
Dels är jag ju väldigt peppad på hur en brottsutredning går till. Alltså från A till Ö.
Mm.
Början, start, mitten, slut. Och det är mycket för att jag tycker det är så kul med juridik. Mm. Jag är jättepeppad på döden-avsnittet. Mm. Eller avsnitten kan vi nog säga. Där vi går igenom allt från hur det är att komma till en lägenhet när någon har dött och vad man gör och vad du i din profession gör och vad poliser i uniform gör och vad kanske spanare gör. Alltså, allting som har med döden att göra tycker jag ska bli intressant.
Ja, det är intressant.
För det har ganska mycket frågor till dig och du kanske har några frågor till mig.
Mm, absolut.
Sen är jag ganska sugen på det avsnittet om åklagare versus advokater.
Det är, ja,
det är väldigt roligt.
Och jag ser fram emot spaningsavsnittet.
Ja.
Verkligen.
Ja, men det
du får liksom verkligen,
ja, och det börjar nog närma sig för att jag har flera gånger sagt att det tar vi spaningsavsnittet, vi börjar nog komma dit. Men gällande åklagare och advokater, det avsnittet tycker jag ska bli roligt för att jag är ju lärare på juristlinjen och på lektionen så brukar jag ju roa mig åt att försöka redan i rummet där, då går de i termin 8, försöka lista ut vem ska bli vad. Det är ganska lätt, skulle jag säga. Jag jag har ganska ofta rätt och jag ska berätta för er sen vad jag har för...
Spännande.
Och sen så ett avsnitt, och där har vi fått lite frågor på, liksom slang, roliga citat, konstiga utrop. Så vi har ju ett avsnitt som heter lite snutslang och pundartugg.
Just det.
Det ska också bli väldigt roligt.
Ja, ja men verkligen.
Språket. Ja, men ska vi börja beta av?
Ja, men vi betar av. Mm. Och jag tänker så här, för att börja någonstans i rätt ände också, så... har vi ju fått en fråga återkommande också kring vad vi gör idag. Vi har kanske varit lite otydliga.
Ja, det märkte jag nu i livepodden. För någon sa så här, är det någonting som kan få att sluta som polis? Ja, det har vi ju redan gjort. Vem ska börja?
Ja, men kör du.
Ja, alltså, jag slutade som polis 2015. Och gick till ett företag inom näringslivet som håller på med säkerhet. Mycket för detta poliser och så vidare. Och håll på väldigt mycket med säkerhet för privatpersoner.
Just det.
Alltså, det finns ju x antal personer i samhället som har kanske möjligtvis någon form av förhöjd hotbild. Mm. Kan man säga att polisen tar hand om, och Säpo tar hand om kungafamiljen, förtroendevalda och ibland lite om det vittnesskydd och sådär.
Men är det uteslutande offentliga personer?
Nej, det är det absolut inte. Och det kan vara olika ingångar. Dels kan det vara privatpersonen själv som hör av sig och säger att jag känner mig lite utsatt. Oftast kanske inte lika mycket som de tror. Mm. Och då gör vi en hotbildsbedömning och så.
Kan det vara åt andra hållet också? Att man upplever sig liksom otrygg och hotad. Ja. Fast det reella hotet egentligen inte är.
Är mindre. Och då är det ju peppigt att säga det.
Ja, verkligen.
Ja, men så kan det absolut vara. Att jag vill bygga sån här panic room och jag behöver livvakt. Och säga nej, du behöver gå till en psykolog. Nej, men rent krasst så är det många som upplever, och det är ju hemskt i sig.
Ja,
för förmodligen så inskränker de sin egen rörelsefrihet på grund av det. Och men dels sådana personer, men sen är det också många företag som säger att de här x antal personerna i vår ledning, det är nyckelpersoner för oss och det får inte hända någonting. Mm. Så det kanske inte har så mycket med personen nu utan med funktionen. Och sen så, och i det företaget så höll jag också på väldigt mycket med utbildning. Mm. Utbilda hot och våld, pågående dödligt våld, och prata lite om terrordåd, säkerhet och sådär.
Alltså du har en helt galet intressant repertoar.
Ja, den är bred.
Ja, verkligen. Ja.
Men min expertområde är ju spaning. Nu för tiden så jobbar jag varannan vecka med ett och samma uppdrag. Och det kan jag inte prata om alls. Nej. Mm. Så varannan vecka så jobbar jag med ett och samma uppdrag. Och den andra veckan så jobbar jag i egen regi.
Mm. Just det.
Och det är... också väldigt högt och lågt. Mm. Men det är mycket fokus på utbildning och föreläsning. Mm. Håller också avlastande samtal när det har skitit sig. Mm. Och hjälper personer med allting som kan vara relaterat till utmaningar. Mm. Så att säga.
Men du, jag tänkte på en sak. För det är också en fråga vi har fått nämligen. Om du skulle få frågan att komma tillbaka till polisen. Mm. Hur skulle du utvärdera den då?
Ja, jag har ju redan fått frågan flera gånger faktiskt. För det var ganska många som slutade då. Mm. Nu har det bromsats av, tack och lov. Det är lite motsägelsefullt eftersom jag var en av de som slutade. Mm. Jag har fått frågan, men... den expertisen som jag har inom det polisiära, mm. alltså dold avancerad personspaning, mm. Det blev inte riktigt som det var tänkt då. För att jag var med i ett projekt där man verkligen förfinade polisens arbetsmetoder,
mm.
Och känner mig riktigt sugen på att dra igång det, mm. så som det var tänkt. Men det blev inte det. Nu vet jag att de håller på att fixa till det där. Men i nuläget, och jag pratar en del med mina kompisar som är kvar,
mm.
Så finns det egentligen inte den rollen som jag i så fall skulle vilja ha. Man är inte där än. Sen så har jag nu med x antal år därifrån fått lite perspektiv, och det finns andra saker som jag också skulle kunna tänka mig, mm. att hjälpa till och
utveckla.
Mm. Men i nuläget så har jag inte fått frågan, och inte, kan inte själv heller se en roll som skulle liksom utmana mig och kittla rätt saker.
Polisen har helt enkelt inte förstått vad det är de inte har förstått.
Nej, jag skulle säga så här, i nuläget är de inte en tillräckligt attraktiv arbetsgivare för mig. Men jag har ett väldigt starkt brinnande polishjärta.
Mm. Ja.
Och jag skulle säga att de senaste åren har jag gjort så mycket för polisen. Och det är igen den här podden. Alltså, om Polismyndigheten vill rekrytera mer personer, hej Polismyndigheten, kom och sponsra vår podd, för vi har, jag lovar att det är säkert 30 personer som kommer skicka in en ansökan till polisutbildningen, och jag skulle också säga att det är 30 rätt personer, så om de vill attrahera mer personer, så ja, vi kan berätta hur man gör uppenbarligen.
Ja, absolut.
Vad gör du, Anna?
Jag lämnade ju Polismyndigheten 2016 på våren. Och det berodde på att jag blev erbjuden tjänst som rättsodontolog eller rättstandläkare vid Rättsmedicinalverket. Och det var inte alls så att jag egentligen hade planerat att lämna Polismyndigheten. Tvärtom, jag trivdes väldigt, väldigt bra i min funktion som kriminaltekniker och som förändringsledare som jag var då vid Region Bergslagen. Men jag fick en sån himla, alltså det var en sån bra möjlighet jag fick, för jag ville nämligen också forska. Jag hade påbörjat min forskning under kriminalteknikerutbildningen, och den rörde ju då dödligt våld mot barn. Mitt liksom specialarbete kan man säga, som jag ville doktorera på. Och jag fick den möjligheten på Rättsmedicinalverket kombinerat med min i tjänsten. Så att jag kunde helt enkelt inte tacka nej. Jag kände att om jag inte testar det här så kommer jag ångra mig. Och sen är det så att jag har ju varit engagerad i rättsodontologi i Sverige i många, många år. Och det finns ganska få i landet som har den kompetensen och kunskapen. Så jag kände också att, och min företrädare var i pensionsålder och sådär. Så tanken var att jag skulle efterträda henne och ta över hela den nationella verksamheten.
Mm.
Sen har det inte kanske blivit riktigt som jag såg framför mig på olika sätt. Jag trivs väldigt, väldigt bra, men jag bestämde mig faktiskt för några månader sedan att jag skulle gå tillbaka till Polismyndigheten.
Så du är på väg tillbaka?
Jag är på väg tillbaka. Så från början av januari, då kommer jag jobba som kriminaltekniker igen.
Och faktiskt ha möjligheten att forska. Men om du hade haft den möjligheten innan, alltså innan du slutade,
Då
hade du inte lämnat.
Nej, det tror jag inte.
Nej, och där, det är en feedback till polisen kan jag säga. För att när jag skulle testa mina vingar då, när det inte fanns någon plats och det var några andra som drog i mig, och jag började liksom bolla de här frågorna med arbetsgivaren och kanske går att få tjänstledigt så jag kan få testa på. De har helt fel approach där. Ja. Nej, det blir ingen tjänstledigt. Det ledde ju bara till att väldigt många sa upp sig istället.
Ja, precis.
Så att de skulle behöva tänka till. Därför att de som lämnar är visionärer, kreatörer. Mm. De som är drivna, de som tänker utanför boxen. Just de som driver det här skeppet fram.
Men de som kanske inte heller nöjer sig.
Nej.
Som har en stor potential att förändra och utveckla en verksamhet. Och som inte känner att det finns riktigt instrument eller så här lyhördhet för det. Men jag tror faktiskt att, eller jag vill tro att det blir bättre.
Ja.
Att man har börjat lära sig det.
Mm.
Det jag skulle nämna också var att jag, precis som du, jag undervisar och föreläser ju väldigt mycket också. På polishögskolan, men också så träffar jag jättemycket vårdpersonal. tandvårdspersonal och sjukvårdspersonal och ambulanspersonal och allt möjligt och försöker få dem att förstå hur de ska upptäcka våld och våldsutsatthet och hur de ska agera när det är känt, alltså ett brott som har begåtts, hur man ska tänka rent spårmässigt och dokumentationsmässigt och sådär.
Det vore kul att föreläsa ihop någon gång.
Ja, det vore så. Vi kanske, du, jag funderar på det. Om vi nu liksom om podden blir intressant för tillräckligt många människor, så kanske vi skulle fundera på att göra en livepodd framöver. Vad tror du om det?
Ja. Jag bara känner så
talande tyst.
Nej, men jag försökte sätta mig in i situationen. Ja, men varför inte?
Okej. Så det var lite om oss då. Jag hoppas att det har klarnat lite grann. Och vi får väl komplettera om det dyker upp fler frågor helt enkelt. Men överhuvudtaget, det här med polisyrket är ju något som intresserar väldigt många. Och det väcker frågor. Och bland annat så undrar man lite grann kring inriktningar och yrken inom det polisiära, men också om man kommer från den civila sidan.
Och då, ja, men jag kan säga så här, att inom polisen finns det 350 funktioner.
Är det så?
Ja, 350 olika funktioner finns det att göra inom polismyndigheten. Mm. Och det var ju en tanke som var i väldigt många av oss. Jag gick på skolan för 19 år sedan. Och då skulle jag säga att då hade man som en tanke att jag kommer ha kvar inom polismyndigheten för att jag kan jobba med vad som helst där. Mm. Jag kan gå från
att intressera. Det finns många vägar.
Ja, men det kan vara djur och ryttare och hundförare. Jag kan vara intresserad av bilar och fordon och jobba med trafik. Jag kan hålla på med IT-forensik, döda människor, levande människor, gamla människor, unga människor. Prångla in mig i djupt juridiken och så vidare. Så att det finns väldigt många olika funktioner inom polisen. Vad jag vet nu är att man försöker utvidga och plocka in personer utifrån som inte är poliser, som är experter.
Som är experter, eller har du, en expertkunskap, ja.
Du nämnde ju att man till exempel anställt 10 stycken civilanställda kriminaltekniker, va?
Ja, precis. 10 civilanställda som ska bli kriminaltekniker. Okay. Mm. Och det är ju för att lösa en akut uppkommen brist på kriminaltekniker.
Och
då ska man veta, på tal om det, ursäkta att jag har berättat, men då ska man känna till att för inte så många år sedan så var det huggsexa om att bli kriminaltekniker. Det var högt åtråvärt. Alltså,
och nu är det brist.
Och nu är det sån akut brist. Så att, ja.
Och nu vet jag att man kikar på det här på fler områden. Alltså att anställa riktigt duktiga datahackers till att hålla på med det istället för att ta någon som har kanske gått en annan bana inom polisen och helt plötsligt ska sitta på IT-forensik.
Ja,
men man behöver ju folk som är smarta på riktigt. Ursäkta uttrycket, men,
ja, men alltså,
som är nischade. Programmerare.
Ja.
Och då är det ju svårt att man kanske inte ska kan hålla på med polisiära utredningar om man inte har polisiär befogenhet. Det är rent juridiskt. Mm. Men då kanske man ska kunna gå något snabbspår. Du kanske inte behöver gå 3 år på gatan och göra allting, utan du kanske kan bli polis kopplat till bara en tjänst. Det vore väl toppen.
Men jag tycker det är vettigt också.
Ja,
för att alla behöver ju faktiskt inte heller, även om det är en utgångspunkt att man ska, för det är ju ute i yttre tjänst som det verkligen blöder, så man behöver ha poliser ju. Men alla kan ju inte jobba där och alla ska inte jobba där, men det kan ju fortfarande innebära att man har en specialkunskap eller en kompetens som polismyndigheten verkligen behöver. För att man ska ju komma ihåg att polismyndigheten bedriver ju en sån enormt bred verksamhet.
Ja, liksom. Och problemet då när man söker rekrytering till skolan, då ska man klara av allting. Du ska vara fysisk och du ska klara psyktester och allt möjligt. Mm. Men du kanske räcker med om du är väldigt smalt akademisk på ditt område.
Ja.
För annars så kommer du missa. Då kommer många personer inte komma in på polishögskolan som hade varit briljanta på en liten pusselbit som man behöver.
Ja.
Och kanske behöver du inte ha 3 akademiska studier i bagaget för att vara briljant i andra.
Exakt.
Så att det...
Nej, och som civilanställd då, så kan man ju, med andra ord, för att sammanfatta det här, så finns det ganska många tjänster som nu är öppna för civilanställda att söka. Sen kan det i vissa fall innebära det här att man, i och med att man saknar polisiära befogenheter, så kan man bli lite begränsad i liksom, man kanske inte kan utföra precis alla uppgifter som en polisutbildad kan. Men det finns ju fortfarande ett stort utrymme för civilanställda i polisen. Och jag utbildar ju ibland på kriminologprogrammen bland annat. Och jag får ju ofta den frågan av dem som går. För det här har ju blivit en sån hype. Det är så många som söker kriminologutbildningar i Sverige. Med någonstans en önskan och tro att... För de allra flesta vill jobba inom polisen.
Mm.
Sen finns ju många andra liksom statliga myndigheter så, som kan ha glädje av kriminologer också. Men många vill till polisen. Och då... måste man väl tyvärr ha med sig lite någonstans att det finns inte hur många tjänster som helst som till exempel analytiker. Nej. Som jag tror de flesta kriminologer vill söka sig till. Men däremot så finns det utredartjänster och andra möjligheter att ta sig in i organisationen. Och så kan man söka sig vidare sen. I så fall.
Och 2024 ska vi vara 40 000 poliser.
Ja, det är helt otroligt.
Lycka till! Ja. Och då tänker jag att det är inte bara en siffra som behöver, det är såklart att politiker kommer att säga att kolla vad bra vi lyckades med, nu är vi 40 000, men vilka är de?
Mm.
Alltså, det måste vara 40 000 rätt personer som också stannar.
Exakt. Och jag läste häromdagen faktiskt, för det är också en fråga vi har fått det här när det gäller ålder, att söka polishögskolan, så kan man ju säga att Det finns ingen övre ålder, åldersgräns längre. Jag har för mig att det fanns en förr. Eller så var det en sån här outtalad övre. Typ att om man var över 40 då visste man att det var typ omöjligt att komma in. Jag vet inte. Men däremot så måste du vara, och åt det andra hållet så måste du vara 18 år fyllda och ha B-körkort. Och jag läste...
Och svensk medborgare.
Ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg om, jag tror medelåldern var 29-44. Så ett ganska stort spann. Men det som var lite beklämmande det var att för att söka då polishögskolan numera då måste man göra något interaktivt, fylla i något webbformulär. Och det var väldigt många som inte hade passerat den, alltså den första liksom grejen i ansökningsförfarandet. Ja, men... Så att ett råd är ju att om man ska söka polishögskolan att man faktiskt sätter sig in i vad som krävs, hur man söker och att man är förberedd så att man i vart fall inte faller undan på eller faller på liksom de här enkla delarna.
Nu ska jag försöka göra en lång grej kort, men jag pratade häromdagen med en person som inom polisen har det här som uppdrag och han sa så här, vi har fortfarande väldigt många sökare, men de kommer inte in för att det är fel personer som söker och det har att göra med att yrket har förlorat status. Förut var det liksom fint.
Men vad menar du när du säger så då? Fel personer som söker?
De har inte rätt kvalifikationer. De tar sig egentligen inte igenom början av rekryteringsprocessen.
Okay.
Så att man söker en annan grupp.
Jag förstår.
Och förut så såg man att man slogs med personer som också hade alla, den här massan har alla klarat liksom grundkraven. Och nu ska vi välja ut de som är bäst lämpade.
Ja,
nu är det liksom människor som inte ens klarar grundkraven.
Ja, men det är ju bedrövligt.
Och då måste man ju återigen bli en väldigt attraktiv arbetsgivare. Man vill ju ha in de bästa.
Ja, det är klart. Och det är ju så viktigt också att man får in rätt.
Då... Det är ju rättssäkerheten i förlängningen.
Ja, men verkligen, verkligen. Sen så har vi också fått en del frågor kring vardagen som polis. Mm. Hur är det att arbeta som polis? Hur till exempel ett arbetspass ser ut från start till mål?
Är inte det ett helt eget avsnitt?
Jo, jag tror jag också det. För att,
det finns så mycket. Bara snabbt tänker jag ju allt från man kommer till polisstation. Folk är nog intresserade. Mm. Vad gör man grejer? Hämta ut vapen, sitter på utsättning, går igenom ärenden. Och jag tror faktiskt att det är ett eget avsnitt.
Vi kör det som ett eget. Och det beror ju också så himla mycket på vad du har för funktion egentligen.
Ja.
Inom polisen. Ja. Så, men bra fråga. Ja. Men vi lyfter ut det.
Den gör en ring kring. Eget pass.
Eget pass. Och egentligen även nästa fråga är lite stor. Sådär, men jag kan försöka besvara den ganska kort.
Mm.
Och det rör hur kriminaltekniker tänker när de kommer till jobbet. Eller snarare hur de tänker när man kommer till en brottsplats.
Mm, rent generellt.
Ja. Mm. Och det går väl att besvara den frågan, tänker jag generellt. Men vi kan ju ägna även den frågan kanske en fördjupning längre fram. Men det, alltså A och O när man jobbar som kriminaltekniker, det är att man liksom tänker efter före.
Mm.
Att man planerar sitt liksom tillvägagångssätt och arbete på en brottsplats. Och hur ser den planeringen ut då? Jo, men det beror ju väldigt mycket på vad det är för brott. som man har i grunden, vad det är för typ av brottsplats. Man kan till exempel inte genomföra samma typer av undersökningar på land som i vatten till exempel, eller utomhus som inomhus och sådär. Men och en bra grej som jag lärde mig när jag gick min kriminalteknikerutbildning, det var en sån här gyllene regel att när du kommer till en brottsplats så ska man ta något som kallas för termos. Har du hört begreppet?
Nej.
Det är en sån här att man ett råd liksom från de här som är lite gamla i gården som har lärt sig den hårda vägen, hur viktigt det är just att liksom ta in brottsplatsen först visuellt och mentalt.
Mm.
Så det handlar helt enkelt om att när man kommer fram till platsen och står där på tröskeln, och innan man har satt sin fot innanför tröskeln, så ska man ta upp sin kaffetermos. Alltså bildligt tal. Eller så här.
Ah, ja.
Så man tar sin kopp kaffe där och bara egentligen studerar platsen. Försöker visuellt processa vad det är man ser.
Mm.
För att sen kunna liksom lägga upp arbetet så optimalt som möjligt. För kriminalteknik handlar ju jättemycket om att säkra spår.
Mm.
Och man vill ju inte då vare sig tillföra nya spår till platsen, och man vill ju inte heller förstöra de spår som finns på platsen. Så det är jätteviktigt liksom att man gör saker i rätt ordning.
Och man kan säga precis tvärtom mot vad det är på film. När de lyfter på avspärringsbandet och rusar rätt fram till kroppen.
Precis, gör som på film fast precis tvärtom.
Precis tvärtom. Men det ska man också säga att när ni kommer till platsen, då anledningen till varför ni kan ta det lugnt, för att när det är en brottsplats, då är det ju poliser som har kanske hållit på att rädda liv, griper personer.
Just
så
det.
Ni kommer ju alltid in i ett skede där det inte längre finns en tids... axel att förhålla er till.
Nej.
Utan det är ju inte bråttom, till skillnad från väldigt mycket polisiärt arbete som är oftast under hög tidspress.
Precis, och det får inte heller vara tidspressat. Sen kan det ju vara situationer när man till exempel har en avliden kropp på en plats, någon som har blivit mördad till exempel. Då vill man ju så fort som möjligt ta sig fram till kroppen, så att man kanske behöver utreda vem personen är för att kunna inleda liksom spaningsinsatser. Och man kanske behöver fastställa när den här personen blev mördad och så. Och då är ju tiden en faktor. Och då kan man ju inte alltid liksom forcera fram. För då blir det ju på bekostnad kanske av att man förstör eller tillför spår.
Där har jag en följdfråga.
Ja.
För om det finns en kropp på plats, en person, då skulle jag säga att det är ju väldigt vanligt att poliserna som var innan er på plats har varit framme. Kanske försökt med livräddande åtgärder. Eller kollat, sprungit runt i lägenhet och kollat om gärningspersonen är kvar och så vidare.
Ja.
Vad ställer ni för frågor och vad gör ni med poliserna som har kanske rört vid kroppen eller sett?
Ja, men alltså, för det första så måste ju de åtgärderna ske.
Ja.
Rädda liv går alltid före. Mm. Våran säkerhet går alltid före. Så att det här som du nämnde, att eftersöka och eventuellt gripa en gärningsperson som är kvar, det måste ju liksom göras. Och det vet ju vi. Och vi vet ju också att det blir på bekostnad av att förutsättningarna på platsen för oss blir lite sämre. Så det vi gör då, det är ju för det första att vi vill ha en så kallad tillträdeslogg. Vi vill veta vilka har varit in på platsen, och sen så får man ställa frågor till de personerna. Hur har du rört dig på platsen? Var har du gått? Jag kommer fotografera dina skosulor så att jag kan avfärda dina skospår från som inte är intressanta.
Och här är det inte läge att mörka.
Nej, inte direkt.
Om man tycker att fan, det var ju onödigt och jag kanske flyttade på en sak utan att tänka mig för. Så här är det transparens
absolut,
som gäller.
För det kan ställa till det ju jättemycket. Och vi har ju, alltså man har ju full förståelse för att det är så att man kanske inte heller alltid tänker helt så här kriminaltekniskt 100% rätt när man stressar in i en miljö. För att man själv är stressad eller man behöver ha bråttom och allt det där. Man har inte tid helt enkelt. Så att det där brukar ju lösa sig. Nej, men det är väl ungefär det, är det korta svaret på den frågan.
Bra.
Vad är det värsta som har hänt dig på jobbet, Lena?
Kan inte du börja?
Det jag först tänker på, det är ju ett antal tunga liksom ärenden som man har haft. Alltså de här när pappa har mördat mamma till exempel och det finns barn kvar. Och så här. Alltså, de fallen, de är inte så vanliga, men de är ju, de sätter sig ju på något sätt. De är tunga mentalt att jobba med.
Jag fascineras lite över vilka ärenden som etsar sig fast? För det har vi också fått lite frågor om samtidigt. Vad är det liksom ni inte kan släppa?
Mm.
Och om man skulle summera allting man har varit med om, så finns det ju fall som egentligen borde vara dem.
Ja.
Där det verkligen har varit kanske extremt hotfullt eller en person som har varit... ja, men, som har begått brott som man överhuvudtaget knappt kan koppla. Men sen finns det också fall, tycker jag, som har varit kanske inte lika sett utifrån allvarliga, men att av någon anledning har de fastnat ändå. Och det kan vara, jag är lite fascinerad över vad var det då? Var det min egen dagsform som gör att jag var mer sårbar? Var det någonting i stunden som tryckte på någon knapp i mig? Så det är väldigt intressant att se vad var det just med det här fallet. Och då var det ett som jag kommer aldrig glömma. Då var det en trafikolycka med en mamma och ett litet barn som satt i en sån här bakvänd vippig stol.
Ja, ja.
Där mamman dog i bilen. De klippte ut henne, men man såg ju från början att det där är kört. Och när man står där och ska liksom hjälpa till med ena handen, hjälpa räddningstjänsten och så vidare, och så står jag med mitt högerben och vippar på den här stolen mitt på E4-an, liksom ett litet barn som bara, att man ser på barn så här, du har ingen aning om vad som händer nu, men du kommer att liksom bli färgad för resten av ditt liv. Och det var något sånt där som jag bär med mig. Och när man en gång har jag tagit också en liten flicka från en mamma som var kurir. Hon hade smugglat en större mängd narkotika. Och liksom koppla in jour, sos och så. Nej.
Ja, men alltså, jag drar mig till minnes nu några. När du berättar om dina erfarenheter, så kommer jag också på några sådana där som ju såklart har etsat sig fast. Och det gemensamma för dem är det här när det handlar om väldigt, alltså den här särskilda sårbarheten och utsattheten hos framförallt barn. Jag har jobbat med ett fall som med en litet barn som fick över 100 skador på sin kropp, tillfogade av mamma och en styvpappa. Och där jag bland annat tillsammans med rättsläkaren och så dokumenterade de här skadorna. Och ja, men vi var ju många som jobbade med själva
ärendet. Var barnet dött?
Nej, barnet överlevde, men om jag säger så här, det var tack vare en allmänhet som kände oro och slog larm. Och man gjorde
typ grannen eller?
Ja, en granne. Och nu vet jag att det har gått väldigt bra för det här barnet. Barnet blir omplacerat och placerat i fosterfamilj och så. Det har gått väldigt, väldigt bra. Och på ett sätt så var det tur att barnet var så litet. Precis ett år fyllda. Vilket gör att man kanske inte behöver bli så belastad av liksom traumatiska minnen och så. Men ändå, verkligheten kommer ju hinna ifatta även det här lilla barnet. Och man kommer fundera på såklart, hur kunde min mamma och hennes kille utsätta mig för det här ofattbara?
Där skulle jag faktiskt vilja göra en shoutout till några som vi känner. Nina och Peter Rung som driver projektet Huskurage som går ut på precis det här.
Ja.
För det är så många barn, framförallt barn och kvinnor, men även män såklart, som är hårt drabbade av våld, fridskränkning och hot i hemmet, där det visar sig att grannar har vetat om det här eller haft aningar om det, kanske till och med tänkt vad de ska göra men inte vågat, och då driver de projektet Huskurage som går ut på att göra någonting,
att uppmana till att ingripa eller i alla fall slå larm. Och det där är ju, det här förtjänar också ett eget avsnitt tycker jag. Men jag skulle bara nämna det, att det är ju lite så här paradoxalt att de allra flesta fall som anmäls så här, alltså där man överför oro till socialtjänst och så, det är ju inte liksom en specifik yrkesgrupp som man skulle hoppas och tro. Jag menar, hälso- och sjukvården som anses av kanske bäst förutsättningar, inte de som oftast rapporterar, utan det är ju den stora massan, allmänheten, trots allt. Och det måste vi också få ändring på, så att säga, att alla tar sitt ansvar för det här enorma liksom problemet som det ju är.
Ja,
det bästa som har hänt oss på jobbet.
Oj.
Då?
Ja, men där finns det liksom två kategorier. Jag har ju fall som man har löst som har varit liksom mitt bästa fall, skulle jag säga. Och det var när vi hittade närmare 50 kilo kokain där renhetsgraden var någonstans mellan 95% och 100% renhet.
Alltså det måste ju vara ett av alltså ja, men de det största rekord. Beslagen
ja, ja, det någonsin. Är det. Och framförallt den här renheten, för då kan du ju slå ut det här beslaget så att det är ju inte bara, det är inte bara 50 kilo.
Det och det innebär alltså att man späder ut det.
Späder ut det och späder ut det, för att det är ingen som brukar 100% i kokain.
Nej, precis.
Utan det säljs ju i liksom lägre grad. Så det var väl mitt sån här halleluja. Oj. Och det ärendet var så kul, för att jag var med från tips och sen spanade jag på hela ärendet, och sen fick jag faktiskt förmånen att gå in och vara med och vara utredare i det här ärendet.
Oj,
så jag var med
häftigt.
Från tips till dom.
Det måste ju ha varit superkul.
Ja, det är nästan så att man skulle dra hela det ärendet. Mm.
Är det avdömt? Och
det är avdömt i alla instanser, så att det där kan jag vara ganska transparent för. Och det, jag föreläser ganska ofta om det ärendet.
Mm.
Både för jurister och poliser. Man kan hämta väldigt mycket om det. Och där var det mycket som gjordes som var helt briljant, men det var också väldigt mycket misstag som gjordes.
Ja.
Framförallt kopplat kommunikation mellan kriminalteknik och polis, ja. Eller och andra poliser.
Ja,
men så det är väl det bästa ärendet. Och sen så har jag varit med om en solskenshistoria med en försvunnen person.
Som återfanns.
Ja, som,
i liv.
Ja, som återfanns i liv. Och när man kommer med de beskeden. Det här var en sårbar person. Det är ju något som man kan bära med sig.
Verkligen.
Av livet.
Och det gäller för mig också. De roligaste fallen är ju naturligtvis, dels såklart om man hittar något som är avgörande för utgången av liksom en utredning. Det är ju naturligtvis jättekul. Men framför allt det här när man känner att man faktiskt har gjort en genuin insats för någon annan. Jag drar mig till minnes det var faktiskt en jul mellandagarna för några år sedan när jag jobbade i yttre tjänst, så var jag en patrullkollega ute där på småtimmarna och egentligen bara körde gata upp och gata ner så där planlöst. Men så tog vi till, så vi åkte ut i ett ytterområde och anträffade på en stor parkering en långtradare som stod nedsläckt. Men vi såg i kupén att det var liksom imma på rutan. Så vi tyckte det såg lite skumt ut så där. Om funderar på, är det någon som har stannat här för att sova över natten? Och det var så här smällkallt. Alltså det var den här riktigt kalla vinternatten, du vet, 15 minus eller något sånt där. Så vi åkte fram och knackade på i kupén, och då var det en kille, jag tror att han var chaufför från Rumänien eller Bulgarien, så vi hade lite problem med språket. Han pratade inte så bra engelska, svenska eller vad ska jag säga. Han pratade inte så bra svenska.
Nej.
Och vi förstod då i alla fall att hans maskin där hade havererat. Han kom inte vidare. Han var liksom strandsatt där mitt i natten i den här smällkalla vintern. Och han hade nu då försökt att liksom värma upp sig med de kläder han hade med sig.
Jaha.
Men han var ju kraftigt nedkyld. Han hade ju suttit där ett antal timmar, och någon då från det här åkeriet skulle komma till Sverige med någon reservdel eller hur sjutton det var. Och då stod det ju klart för oss att många av de här yrkeschaufförerna från andra länder har kanske inte liksom, alltså deras arbetsvillkor är kanske inte alltid superväl reglerade. Han hade knappt en krona på fickan, han hade, ja men du vet, var så liksom svår situation för honom. Så det vi gjorde då kände vi att vi var tvungna att göra en insats för honom. Så då åkte vi in till sjukhuset och hämtade uppvärmda filtar. Sjukhusfiltar. Och sen åkte vi till den lokala bensinstationen och köpte flera koppar med varm te och kaffe och någon smörgås och sådär. Som vi såklart bekostade själva då. Men så åkte vi fram till honom och överlämnade det här till honom. Och det var ju tårar i hans ögon. Verkligen.
Fint.
Det var verkligen, det kändes väldigt, väldigt bra att kunna göra det där. Det var en liten
extra
insats för oss, men det betyder
behöver
väldigt,
inte,
väldigt
men
mycket.
Det känns bra. Ja, och sen så har vi frågan, vad gör polisen när ingen ser?
Vad är det för fråga?
Ja, men ändå väldigt relevant, för nu börjar man ju liksom bläddra i...
Ja, men vadå, skulle polisen göra andra saker när ingen ser än vad till exempel taxichaufförer gör? Alltså,
nej.
Skulle vi ha några andra liksom så här...
Jo, men jag tror det. Nu ska jag dra några exempel. Man sitter i en bil, säg 10 timmar. Och Jag till exempel, när jag jobbar de här passen 22.07.
Mm.
Jag, när klockan är 03.15 och man kanske har ett litet break.
Ja.
Då
äter man kanelbulle.
Nej. Men alltså jag fick väldigt mycket pirr i benen.
Aha.
Natt så här, restless legs. Ja, men snudd på. Ja. Så att min kollega har haft väldigt roligt åt mig. För då springa runt bilen. Aha. Stå och liksom dra fötterna i grus. Kör lite utfallsteg för att få igång blodcirkulationen. Det känns ju som att man håller på att gå in i liksom förruttnelse i bilen. Man just sitter väldigt mycket bilåker.
Mm.
Så det gjorde jag. Mm. Har du sovit på arbetstid någon gång, om du ska vara ärlig?
Alltså jag har ju väldigt svårt att sova på alla andra platser än i min säng.
Aha.
Så att jag tror faktiskt inte det.
Nej. Om jag ska vara ärlig så har det nog hänt. Mm. Alltså, jag har ju inte svårt att sova någonstans. Men när klockan är 03.15 och det är tyst på radion och man har ju en kollega som kör och är vaken. Mm. Det har nog hänt att man har stängt de blå en liten kort sekund i något buskage någonstans.
Jo, och ska jag vara helt ärlig, alltså är det någon egenskap jag önskar att jag hade haft så är det just den där att liksom, om man vet att man har en 2 timmars lång transport framför sig, kollegan kör det liksom fram till ett jobb, så är det ju jättebra om man kan göra det. Sluta ögonen och återhämta sig.
Ja, vad skulle det vara för dåligt med det?
Nej, det,
du kommer ju fram fräsch.
Tvärtom, du kommer att vara fräsch när du kommer fram och någon ska köra tillbaka sen 7 timmar senare. Liksom.
Ja, det är inte så att kommunikationen är hallå.
Nej,
men alltså, man ligger där med dregel.
Ja. Dreglat
jag kan inte ta det här jobbet. Jag räknar får, låt mig vara. Ja. Nej, men
så är det inte.
Jag tror att man gör det, som du säger. Ja. Man gör nog det som alla andra gör. Men sen fick vi också frågan, vad gör kriminella när de inte tror att spanare ser? Och det kan jag svara
det
på.
Det kan väl du svara på?
Ja, det kan jag svara på. I och med att vi har kanske tittat på personer nästan dygnet runt under kanske 6 månaders tid, samtidigt som vi har haft telefonavlyssning på dem. Mm. Och de här hemliga tvångsmedlen ska vi också komma in på senare i ett annat avsnitt. Mm. Då känner man ju dem till utan och innan, så att vi vet ju allt om dem. De tycker att de är lite tjocka och går på någon gurkdiet och de är lite oroliga för far. Alltså, du vet, det är så roligt att verkligen vara med. Man vet ju allt om dem.
Vilken märklig grej ändå.
Ja.
Alltså att ni lär känna dem.
Ja.
Och de alltså,
har ingen
de
aning om att
har
vi är
ingen
där.
Aning om
Nej.
Det.
Nej.
Nej, vilken skum
grej. Så bara, nu kommer kriminalvården snart, jag skulle ha en pissbror, jag måste ner till grannen och köpa piss.
Ja.
Alltså, man vet ju allt om dem.
Ja.
Och en rolig sak, vi hade koll på en kille under lång tid, också telefonavlyssning. Han var så himla fin.
Mm.
Alltså så fin mot sin, om det var fru eller sambo. När det var bara dem. Mm. Men när man såg dem i samvaro med andra, någon jävla douchebag. Aha. Inför andra.
Nej.
Så det var ju också det bakvända att få se att egentligen är han inte så här.
Nej.
Egentligen är han liksom jättegenuint mjuk och fin.
Ja.
Men det är liksom ett spel inför de andra.
Men jag tänker, det finns väl också ett antal kriminella som faktiskt har väldigt ordnade förhållanden.
Ja,
som
gud,
går till liksom förskolan och jobbar på måndag morgon.
Ja.
Och sen bedriver lite
kanske
annan
inte,
mer suspekt verksamhet.
Alltså nu har jag ju mest spanat på de som är ganska högt upp i brottshierarkin, om man får kalla det så.
De livnär sig på
kanske,
sin
de kanske inte går till förskolan och jobbar. Det vore bra för dem. Men de är ju absolut etablerade i samhället och gunter runt i någon liksom svart luva och ser allmänt thug ut.
Ja, men för jag menar, det finns ju kriminella och kriminella.
Ja.
Det är inte helt ovanligt att man liksom får veta efterhand så här, om någon som kanske har haft ihjäl någon anhörig eller någon kombatant sådär, att människor i hennes omgivning beskriver den här personen som vem som helst. Vi hade ingen aning om att liksom, det fanns de här.
Nej, det är väl det vanliga.
Ja. Men du, det här att skilja då på privatliv och jobb, vad har du för tankar kring det? Och vad har fungerat för dig?
Jag skulle säga att jag har haft ganska lätt för att jag inte har umgått så mycket med polisen när jag jobbade inom polisen. Och de jag har umgåtts med har inte haft något större behov av att prata jobb. Jag har älskade mitt jobb, men ägnade väldigt lite tankeverksamhet åt det när jag var ledig. Just för att man behöver vila huvudet med tanke på att man verkligen tränger in i människor. Så att, jag tror jag ska säga släppa jobbet när man går hem. Mm. Det är ju lätt att säga, men det är en framgångsfaktor. För annars så skulle man ju utveckla någon form av galen skap. Man är ju inte som i serierna där de liksom går hem och så bara fortsätter.
Nej. Eller ja.
Ja, eller är man det? Ja, men, ja. Forskaren kanske?
Jo, men jag har nog haft lite svårt att separera de där två. Mm. Men det är nog mer så att jag kanske går hem och läser in mig på något. Eller du vet, fördjupar mig något. Dig. Det är inte så mycket att jag kanske tar med mig ett specifikt fall. Liksom.
Nej.
Sen kan ju det, jag menar, jag har ju i min forskning nu gått igenom så många otäcka och tragiska liksom ärenden där barn har blivit mördade helt enkelt, och det är ju ibland ofrånkomligt liksom att inte ta med det där hem. Och jag vet vid något tillfälle då när jag var på väg hem från en sån dag och suttit med de där fallen, så ringde de från min sons förskola och berättade att han hade ramlat från en gungställning. Det var helt odramatiskt egentligen, men tårarna bara så jag satt som lille skutt där på tågperrongen.
Ja, det är skillnad.
Och bara,
det är
skillnad. Så att det liksom blir, när det kommer för nära ens privata sfär, då kan det vara svårt liksom att hålla isär de här.
Men jag tror att, och jag kan inte se kanske att det finns en farhåga i den som har ställt frågan, att om, kanske om man vill söka hur hela fin håller man isär när man håller på med så mycket tungt. Jag skulle säga att det är ett mindre problem än vad man tror. Mycket mindre problem. Och sen var det en förlängning på den frågan. Liksom, hur kommer det sig att vi skrattar så mycket kring det? För vi pratar ju om väldigt allvarliga saker. Mm. Men det är en väldigt effektiv coping-metod.
Ja, men det är det ju.
Att förhålla sig till olika morbida, sjuka, också läskiga och äckliga saker med en viss nerv av distans och humor. Och det är inte för att vi förminskar människors misär eller kränker deras rätt att vara på ett visst sätt. Nej. Men att vi måste förhålla oss till det och hålla distansen. Dels för att kunna göra ett professionellt jobb som kanske utredare, spanare, kriminaltekniker. Man kan inte gå in i en känslomässig affektnivå med den drabbade. Men också för att vi är ju också lite normaliserade. Saker som andra människor kanske skulle ta väldigt hårt på. Vi kanske har varit med om 100 sådana fall till slut. Så, och man blir inte avtrubbad, faktiskt. Skulle
men det
jag säga.
Blir ju en normalisering på något sätt. Det blir ju en vardag som man förhåller sig till. Och man utvecklar ju metoder och sätt att förhålla sig. Och det där du är inne på med humor, det är ju eller så här, att försöka förhålla sig på ett ibland humoristiskt sätt till tragiska och eländiga saker. Det är ju en metod likväl som att träna, att liksom blåsa ur hjärnan och få liksom positiv energi av annat slag och allt det där som är lika viktigt. Liksom. Hörru du Lena, tiden trummar på här. Vi hinner inte
redan?
Så många. Ja, det är helt sanslöst. Ja,
vi hann en fjärdedel.
Ja, precis.
Men vi kommer ta lyssnarfrågor pö i avsnitten och det kommer komma fler Q&A avsnitt, så fortsätt pumpa in frågor.
Ja, och ibland kanske vi slänger in ett litet bonusavsnitt och lite busiga sådär mitt i veckan, liksom, tänker jag. När vi har fått så mycket frågor. Kan vi spela in
ett extra avsnitt?
Ja,
alltså, folk har ju skrivit att de vill ha ett avsnitt om dagen.
Ja, jag vet, men det är helt orimligt. Då behöver vi ha mycket mer samarbetspartners som kan
avlöna. Om ni känner någon person som sitter och har väldigt mycket pengar i sina fickor. Nej men ursäkta mig, men varje gång vi gör det här så jobbar vi inte. Som skulle vilja sponsra oss, så skicka dem till oss.
De är så välkomna.
Ja, men det var väl det för den här dagen.
Ja,
in på vårt Instagram.
Det. Men fortsätt att leverera frågor, och ni som inte har fått era frågor besvarade kommer att få det.
Kommer.
Så mejla till oss på ljungdahl@gmail.com och besök vår sida på Instagram. Ljungdahl och Ginghede heter vi där. Det var väl allt för idag.
Det var allt för idag.
Vi hörs vidare.
Ha det gott.
Ha det gott. Hej då.
Hej, hej.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.